Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Ibland blir inte jobblivet som man har tänkt sig. Plötsligt så tar den där spikraka vägen slut och karriären stannar upp. Frågan är, vad gör du då? Väljer du en helt ny väg i livet? Eller är det exakt det här som får dig att trycka gasen i botten? Det ska dagens avsnitt handla om. Jag heter Niklas Hermansson. I över ett decennium byggde jag världsledande team på Sveriges största nyhetsredaktioner. Innan jag för 5 år sedan kastade mig rakt ut och startade mitt eget bolag. No more FOMO, no more fear of missing out. Du lyssnar på Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vårt mål är att ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi. Varmt välkommen Anders Ribba.
Tack.
Du är grundare av contentbyrån Spoon och faktiskt vill jag säga välkänd inom liksom så här medie Stockholm. Och så välkommen även till dig Dag Bremberg. Du är ju ombudsman på Unionen. Kul att du är tillbaka.
Jättekul, tack.
Ja, men det känns tryggt att ha dig här vid min sida.
Det ska du göra.
Ja. Mm. Anders, du grundar ju en egen byrå. Och den blev faktiskt ju en av Sveriges största inom sin liksom nisch. Det blev liksom en koncern, People, People, People sen också, ifrån Spoon. Och sen så blev du vd där. Mm. Och vad hände sen?
Ja, nej men jag var väl egentligen vd på Spoon och sen blev det större och större och så blev det en koncern och så blev det People, People, People till slut. Det, jag ska inte gå in på några detaljer där kanske, men vad hände sen? Jo, vi ägde det själva, partnerägt, och sen så sålde vi det till ett riskkapitalbolag. Och efter ungefär 2 år så fick jag sparken som vd och koncernchef. Det är ju egentligen inte speciellt ovanligt när man har sålt till ett riskkapitalbolag. Det är kanske nästan mer regel än undantag. Men för mig fanns inte det där i min världsbild överhuvudtaget.
Nej, men för vissa vill ju också bara dra vidare sen också, ja, när det kommer till det. Men du tänkte inte tanken, så det kommer som en överraskning för dig?
Verkligen, som en blixt från en klar himmel. Från en dag till en annan. Det var och jättenaivt. Alltså väldigt naivt när man tittar i retrospekt så här. Men så var det.
Ja. Vi återkommer till vad som hände sen. Men jag tänker Dag, hur liksom, är det här vanligt? Är det här någonting som du ser i ditt jobb?
Det är väldigt vanligt. Framförallt bland högre chefer skulle jag säga att det blir som en chock. Och det är definitivt ingenting man har gått och funderat på att det skulle hända en dag. Eller hur?
Nej, så verkligen.
Och du fick, vad jag förstår, du sparken, att du var någon som ringde till dig eller och berättade om det här?
Ja, en fredag eftermiddag. Jag hade fått en heads up från en kollega som hade blivit tillfrågad om han ville ha mitt jobb. Eller kollega och vän. Mm. Så att jag var ju inte helt oförberedd. Men ändå, det var ju dagen efter eller något sånt där, så ringde och sa att nej, men det... Och det är ingen dramatik i det här, och så tänkte jag att ja, fast det är nog lite dramatik ändå efter 26 år och har varit med från början, så lite dramatiskt är det väl ändå. Men jag blev väl mest sur, arg och tänkte okej, men så här är det, så här är det väl, jag kör på, gör det jag ska och checkar ut då, det är inte mer med det. Det var min första reaktion.
Mm, och din andra?
Sen successivt så, och jag när folk frågade så sa jag, nej men det är lugnt, det känns, jag förstår att sånt här händer, men det hade jag ju inte förstått alls, åtminstone inte känslomässigt. Så att jag, successivt landade jag ganska hårt i liksom, märkte att jag mår inte alls bra. Jag ville inte det här, jag är ledsen, jag är arg, jag vill inte heller riktigt erkänna det där, vare sig för mig själv eller för någon annan. Och det kan jag säga nu. Då hade jag inte ens förmågan att se det.
Nej.
Utan jag tyckte nog att så här, nu kör vi på här. Ja, men ungefär som att det är lite dåligt väder. Det var väldigt märkligt. Men sen så kom det ikapp mig. Och jag kände att nej, men jag mår inte alls bra.
Hur lång tid tog det?
Alltså det gick upp och ner. Jag vet inte exakt hur lång tid det tog. Det var väl så där någon dag här, någon dag där, och sen så började det bli så här mer, och jag kände men och erkände det kanske för min fru eller min sambo och sen någon till så där, och sen började jag känna men jag måste ju sätta ord på det här. Och det som hände ju för sig var ju att direkt så gick jag ut och sa att nej, men det här är inte självvalt. Jag har fått sparken. Alltså den här klassiska, vi hade olika åsikter och bestämde oss för att och så vidare. Nej, jag kände att om jag ska kunna se mina vänner och kollegor i ögonen så kan inte jag hitta på något sånt där. Utan nej, jag vill inte det här, jag har fått sparken, jag är ledsen för det. Men nu kliver jag åt sidan, jag kan inte jobba vidare när ägarna inte vill ha mig där här liksom.
Intressant, du har ju jobbat med kommunikation så länge så du kanske såg att det här är det sättet som är rätt sätt. Idag, är det vanligt då att man går ut och säger på det sättet, skulle du säga? Är det någonting som du känner igen?
Bland högre chefer är det förstås mindre vanligt, för då brukar det ju heta som du säger så att vi har kommit överens om att gå skilda vägar etc. Vi hade olika synpunkter på företagets utveckling etc. Men det är naturligtvis mycket bättre att säga som det är, att det här var inte frivilligt. Och det är ju för nästan alla normala människor en chock och en kris. Och jag, utan att jag ska ta på mig någon psykologhatt, så skulle jag påstå att det är bättre att bryta ihop och komma igen liksom, och erkänna att ja, men nu mår jag ju för jävligt dåligt. Det här är ju för sorgligt liksom, och vad fan ska jag göra nu då? Nu kommer den där jättefrågan, vilken väg ska jag ta?
Ja, och jag tror en trigg eller liksom någonting som gjorde att jag insåg att jag inte mådde så bra är ju man går på ett mingel till exempel med folk som man inte känner, och så får man fråga, men vad gör du? Och helt plötsligt så, alltså jag är jättevan att svara. Jag har grundat den här byrån, en vd-koncernchef, bara bra, vi finns i 4 länder och så vidare. Och helt plötsligt så var jag tyst. Vad ska jag säga nu? Och precis som du säger, det är ju en identitetskris. Vem är jag när jag inte är mitt jobb? När det har varit så stor del av min värld i så många år, så blir det ju... då måste jag ju utforska det. Vem är jag egentligen då när det här är borta? Och det blev ju en kris.
Vem kunde du vända dig till? Du, din fru, ja. Du kanske hade vänner och så då. Men fanns det någonting annat som du liksom visste om och såg när du kände att det här var ju, tog ju lite hårdare än vad jag hade tänkt mig?
Ja, nej, men det var svårt alltså. Egentligen hade jag kunnat vända mig. Jag pratade med mina närmsta vänner så, men jag kände också att det fanns någonting som liksom verkligen höll mig tillbaka. Att nej, men det här, så här säger man inte. Eller det här, jag vill inte belasta dig med att jag mår dåligt liksom. Och det är väl lite därför också som jag bestämde mig för att jag skulle starta den podden som jag nu kör, som heter Stark och sårbar, som handlar om just mäns oförmåga att prata om känslor. Därför att, och det blev ju som en terapi för mig, eller är en terapi för mig, att liksom, ja men, vi måste säga som det är mer. Vi måste våga prata om hur vi mår och sätta ord på det, för att det finns ett läkande i det, och det finns en väg framåt i det som är väldigt bra. Och det har jag haft svårt för. Och jag har fortfarande svårt för det ibland. Men det blev en väldigt nyttig terapiform kan man väl säga för mig att köra det här.
Ja, men, och du är ju här idag och det är ju väldigt tacksam för. För det är en bra och det är en, ska vi säga, en story. Och det måste du låta mig få säga med tanke på att du är en storyteller också. Ja. Men det är en story som ändå ger hopp och klarhet och... jag tror många har lära sig utav det här. Dag, vad skulle du säga från Unionen? Vad kan man göra liksom när man kommer in i den här situationen?
Ja, det är naturligtvis väldigt olika situationer. Så att det första man gör är ju att ringa till Unionen helt enkelt och prata med våra rådgivare. Liksom, för de är ju så vana vid att hantera olika situationer. Och man upplever det som individ på sitt eget sätt. Alltså, det är där man måste börja. Och sen får man ju naturligtvis också, som vi var inne på, inse att ja, men jag har inte svaren idag. Jag behöver liksom ett antal dagar för att jag ska sjunka in. Jag behöver prata om mina närmaste etc. Och sen bör man börja fundera på, ja, vad är alternativen då? i det här tillfället när jag gör det där som jag någonstans egentligen har drömt om, kanske öppnas det en dörr eller är det snarare bara ut på jobbjakt liksom intensivt? Och det är en enorm skillnad mellan liksom de chefsmedlemmar jag stöter på som redan har något på gång liksom. Mm. Då är det bara att vandra vidare. Om man inte har det, då kan man ju hamna i någon slags vakuumtillstånd. Så är det. Det är en djup chock för många. Mm. Och det kan ju vara även när det inte egentligen är personligt, utan företaget lägger ner en del av verksamheten. Min position försvinner.
Mm.
Man tar det ändå personligt.
Ja, ja. Verkligen. Men, och det som också, en insikt som jag fick som ändå har hjälpt mig en del är att det är lätt att när man får en kris att det drabbar såklart så självkänslan och självförtroendet, att man känner sig dålig liksom, jag är inte värd något mer och så vidare. Men att då liksom inse att det är av miss, när det händer såna här saker, då lär man sig väldigt mycket om vem man är. Att det är en, nu ser jag som en förmån att få ta reda på vem jag är när jag inte är. Jag vill inte vara mitt jobb. Jag vill ju veta mer om vem jag är som människa. Och jag har ju precis alla erfarenheter och kunskaper som jag hade innan jag fick sparken. Plus några till med mig nu. Och det där är inte så lätt att komma ihåg kanske när man mår dåligt eller tycker att det är jobbigt, men så är det ju. Jag är ju lika kapabel att leda ett bolag eller starta någonting eller vad det nu är för någonting som jag var för, ja, i mitt fall då, 1,5 år sedan drygt. Och när det där sjunker in, då kan man liksom räta på ryggen igen och tänka att nej men jag vet ju vad jag kan.
Man brukar ju säga att man måste liksom åka på en smäll ibland också.
Ja.
Och nu tog det lång tid. Vad sa du, 26 år med spon?
Ja.
Men det är aldrig för sent.
Aldrig för sent. Nej, det är väl det. Nej, och det var väl kanske därför också som jag inte hade en, liksom, att det inte riktigt fanns i min sinnesvärld att det kunde hända. För jag hade liksom hållit på så länge.
Dag, jag tänker, Anders situation, du stöter ju säkert på flera av den här typen av case. Vad ser du som ombudsman?
Ja, men den vanliga situationen i Sverige är ju om du hamnar i att du får sparken då. Det vill säga att du blir uppsagd, oftast på grund av så kallad arbetsbrist. Det vill säga företaget omorganiserar och det ska försvinna ett antal personer. Det är liksom vardag för oss som jobbar på Unionen förstås. Det hanterar ju hela tiden. Men för de allra flesta människor är det ju: men vad händer nu? Det här har jag aldrig varit med om förut. Varför just jag? Ja, men du är bara en av dem som jobbar med just det här. Liksom. Ta det inte personligt, men det gjorde du ändå. Okej, jag fattar. Ja. Du behöver prata av dig, du behöver sortera i det här. Liksom. Kanske skriva ner din historia. Vad har hänt under alla de här åren när du jobbar här? Liksom. Vad tror du med dig? Och vad lämnar du bakom dig? Etc. Så det är ju liksom en process att gå igen. Det är ofta en livskris som kan gå över fort eller ta en ganska lång tid.
Mm. Ja, men som du sa förut, du är ingen psykolog, men samtidigt så är det ju det också.
Ja, vi hamnar ju oundvikligen i det liksom, i och med att vi liksom samlar ganska mycket erfarenhet av människor som är i chock och kris. Liksom. Mm. Och det där är det vanliga då kanske, att man blir uppsagd på grund av så kallad arbetsbrist. Men sen har vi då så många chefsmedlemmar som har upplevt att de har haft en karriär som har gått uppåt. Det har inte varit några motgångar. Det blir mycket värre. De faller ju från den här höjden ner ett svart hål nästan, kan de uppleva. Så det är någonting som vi hanterar speciellt, vi som jobbar som chefsombudsmän på Unionen då, och de som är rådgivare med specialisering på chefer, just att vi vet att det är så.
Mm.
Det är svårare att vara chef och kickas.
Mm. Har du något mer liksom konkret case när du tänker på den här typen?
Ja, men jag tänker på en chefsmedlem som hade en mycket hög position. Han var egentligen ansvarig för hela den svenska marknaden i en global koncern då. Hade en lön på ungefär 250 000 per månad då förstås. Han var väldigt hjälplös och jag peppade honom liksom att ja, men prata med dina chefer som du ändå har en relation till och känner. Liksom. Se vad finns det för möjligheter? Även om din befattning försvinner så kan det ju vara andra öppningar. Ja, det gjorde han då, fick till ett möte, men så ringde han och sa så här: alltså jag vet inte vad jag ska ha på mig, vad tycker du? Ska jag ha slips eller?
Han är i en helt ny situation här ju.
Ja, han tappade liksom helt.
Just det.
Han är inte helt unik, men det var ganska speciellt så där liksom att ja men, är det någonting som du känner dig bekväm, sa jag förstås liksom. Så Och så småningom så blev det ju en överenskommelse om ett avslut och ett så kallat utköp då. Och alltså han fick ju med sig flera miljoner faktiskt. Och var ganska nöjd med det, men så har han av sig och säger, ja men alltså mobiltelefonen då? Jag måste ju köpa en ny liksom, vad kostar det? Och så där kan det ju bli att det är så svårt att sortera i vad är viktigt och mindre viktigt.
Ja. Verkligen, jag känner igen det jätteväl. När jag själv var i en liknande situation så märkte jag att det jag blev var ju att det blev lite sådär känslorna är liksom utanpå, man blir inte sig själv, man reagerar på saker så som man har sett andra göra tidigare för man har själv varit chef och så ser man, jag blir ju som dem. Och inte då som dem som att det är någonting dåligt, men mer att man inte riktigt är sig själv. Känner du igen det annars?
Ja, verkligen. Och initialt så handlar det jättemycket om mig, för mig att liksom gjuta olja på vågorna internt och säga att nej, men det här är inte så dramatiskt. Och ju fler som blev oroliga, kommer jag också få sparken och säga nej, nej, men det är inte så det funkar. Och det här är inte så stor sak och det finns det är en symbolik i det här också att liksom man gör så här och ni behöver inte vara oroliga och det kommer att gå jättebra och Nicke kommer att göra ett fantastiskt jobb som ny vd och liksom allt det här. Och så det blev ju. Men sen när jag kom hem då och telefonen inte ringde längre, då blev det ju lite mer så här, jaha, just det, vem ska säga det där till mig då? Och vad ska jag ta vägen med det? Så att, ja, och då blir det ju tungt helt plötsligt.
Mm.
Men det är klart att jag har fått, alltså, så fort jag har varit klok nog att öppna upp för andra så har jag ju fått jättemycket stöd och hjälp. Men det är ju det där. Att våga liksom släppa på garden och säga att man inte mår så bra till någon.
Jag funderar på ett annat case också som måste vara väldigt vanligt. Alltså man hamnar snett på sin arbetsplats och då tänker inte jag som dig Anders, utan då tänker jag att man liksom inte kommer överens med sin chef. Eller att den man hade som chef och man hade liksom en bra kemi, den slutar och så kommer någon ny och den tycker inte om dig. Vad kan man göra då, Dag? Är det någonting som du ser?
Ja, det är ju frestande att svara, det beror på.
Det förstår jag, det är en svår fråga.
Men det första jag tänker är att det är en sorgprocess att förlora en chef som man har haft en nära relation med. Man kan liksom invaggas i någon slags falsk trygghet i och med att vi är nästan som en familj här. Och då blir det ju varje gång en viktig person försvinner som, jaha, och jag är kvar här då. Men när den här nya kommer och man känner att nej, den är inte lika skön liksom. Ja, men är man anställd och har lön för att vara där så får man ju faktiskt hantera situationen liksom och försöka gilla den. Men också bedöma, ja men kanske är det så att den där vågskålen väger lite för tungt. Det är dags att lämna till något annat. Så.
Och använder man unionen i sådana lägen att man kommer till er för att få hjälp i den här typen av situationer också?
Absolut. Är man chef så ringer man vår chefslinje och så får man rådgivning där. Och den blir ju liksom inte bara juridisk utan den blir ju faktiskt utifrån ens personliga situation.
Mm. Anders, jag tänker på nu då, när vi liksom såhär, när det har gått en tid och såhär, när du tittar tillbaks, vad är det liksom att viktigt att ha med sig när en sån här sak händer? Det kändes som ett bakslag då, nu börjar det hända saker och sådär, men vad ser du nu när du backar tillbaks på den här tiden? Vad hade varit liksom viktigt för dig? Hade du liksom kunnat säga någonting till dig själv såhär, i efterhand? Vad hade du sagt då?
Men dels att det tar tid. Mm. Alltså att det, på något sätt finns det en inbyggd, i alla fall, och det ser säkert olika ut för olika människor, men det finns en tid det kommer att ta innan man reser på sig helt och fullt igen. Och så är det, liksom. Som med sorgeprocesser och allt sånt där. Det finns väl säkert många likheter med det, kan jag tänka mig. Men, och så det hade jag nog sagt, att ta det lugnt. Koppla av och fundera inte så mycket, utan det kommer när det kommer liksom. Och det är, för det är så svårt, jag blir ju genast stressad av vad ska jag göra nu och liksom, jag måste göra det imorgon och tusentals idéer som ska förverkligas och sen så kommer man inte riktigt till skott därför att eller i mitt fall, jag var inte klar. Jag var inte klar med den här liksom sorgeprocessen eller vad man ska kalla det för något. Och då är man inte så himla effektiv. Eller jag var inte det. Jag fick liksom inte, kom inte igång. Det tog ett tag. Mm.
Så acceptera just den processen. Den tar tid, den tar olika lång tid och så vidare. Vad hände sen då? Vad blev ditt nästa bra steg så att säga?
Ja, men exempelvis att starta den här podden har ju varit en grej, men också fundera på det här som jag har gjort, vill jag fortsätta med det eller vill jag göra någonting helt annat? Jag har ett stort nätverk av människor som jag känner och är privilegierad på det sättet. En parentes i det här, men jag känner ju också att jag hade ju velat backa ännu längre, och jag har ju suttit på andra sidan, sagt upp väldigt många personer, lagt ner verksamheter. Jag hade nog, jag har gjort det både bra och dåligt säkert, men och i vissa fall som jag tänker på så har jag varit, men det här hade varit en så bra erfarenhet att ha med sig när jag gjorde det själv. För då, det skapar en helt annan förståelse för hur det tas emot såna här saker. Så det är en viktig... Så jag tror att jag är en jättemycket bättre chef nu egentligen än vad jag var innan. Och jag kanske inte var pissdålig då heller. Men det är en jättenyttig lärdom. Som egentligen skulle alla chefer... För att bli chef ska man nästan ha fått sparken en gång. Så man vet vad det är. Även om du håller med om det.
Ja, absolut.
Det ger någonting faktiskt. Insikter som är väldigt bra att ha med sig. Sen hade jag kanske inte agerat annorlunda i sak. Men i hur jag gjorde det.
Jag tycker det där är så otroligt intressant. Jag har nu inte varit, jag har bara varit min egen chef i 5 år. Innan dess var det i drygt 10. Och det jag nu efter 5 år börjar bli så här, ska jag bli chef igen? Så ska jag vara tvärt emot hur jag var.
Mm.
Jag ville bara vinna på den tiden och brydde mig inte så mycket om personen, individen. Nu när det har gått 5 år så ska jag vilja så här, den här liksom man-management-grejen hade varit superspännande. Mm. Hur känner du? Det har inte gått lika lång tid, men vill du bli chef igen?
Ja, men det kan du absolut tänka mig att bli. Jag tycker om att vara chef och jag tror att jag är bra på att vara det. Eller jag har fått mycket kvittenser på det. Så att det känns ju bra. Men jag tror verkligen att jag skulle vara en mycket bättre chef. Sen är jag inte säker på att vad det skulle vara för linjejobb som jag går igång på. Men det finns det säkert en hel del. Och jag är väldigt mycket av en entreprenör i själen. Jag gillar att dra igång nya saker. Och det har jag gjort också. Men det tar ju lite tid när man startar upp nya saker. Och innan det bär sig och man får börja fakturera igen. Men jag skulle absolut vilja bli chef igen, bara för att kunna dra nytta av de erfarenheterna, om inte annat.
Hur har du känt, alltså nu har ju du kastats ut nya möjligheter, vi lever i ett informationssamhälle som gör att liksom vägen, det finns massor med olika vägar, samtidigt är det massor som slåss om samma jobb och så vidare. Man kan starta en podd som du gjorde för att liksom dels hitta inåt, men också liksom utåt, synas, höras så att säga. Man kan ju också jobba, liksom hitta jobb över hela världen med hjälp av olika rekryteringssajter. Senast igår så satt jag med en Googles nya Dream någonting. Och det handlade om att jag skulle berätta vad jag har gjort för någonting, och så får jag massor med olika exempel på andra jobb som jag kan göra genom att berätta om min utbildning och vad jag gör för någonting och sådär. Hur ser ni, en öppen fråga till er, så hur ser ni på den här typen av liksom tjänster framåt? Är det någonting, Anders, som du har liksom börjat liksom tittat på och sett att oj, wow, det kommer ju massor med nya möjligheter nu för att hitta sitt nya jag eller sin nya tjänst? Är det någonting som du har doppat liksom tårna i?
Ja, men jag kanske har doppat tårna lite grann på för många ställen utan att komma vidare. Och det är väl kanske också en klassiker när man har... Alltså helt plötsligt så är det så brett och man kan göra så många olika saker, så det är svårt att bestämma sig. Och det där har jag lidit av, att jag har haft svårt att gå all in på någonting, vilket ju det krävs om man ska starta upp en ny verksamhet eller om man ska... Jag har varit väldigt nära att förvärva en mindre verksamhet till exempel och hoppa in i det, och en sån diskussion tar jättelång tid och så kommer vi inte överens och så ska man starta om och det, alltså, vad ska jag göra nu? Så att, nej, men just det här smörgåsbordet, att det finns så mycket olika saker, gör ju det svårt också. Men jag tror också att det är ett synsätt. För att för många så, vissa dagar så ser man ju att så finns det inga möjligheter alls. Och andra dagar så finns alla möjligheter framför en. Så det handlar ju bara om vad man är i skallen egentligen. Om man har förmågan att liksom se möjligheter eller bara att tycka synd om sig själv och bli bitter. Så det är ju mycket det där att hitta sina motivatorer och sen då välja från det här smörgåsbordet så det inte blir liksom en tallrik med lite allt möjligt som inte passar ihop på. Man inte vill äta upp sen. Även om den analogin håller. Men ja, ni förstår vad jag menar. Det är liksom... Det gäller ju att bestämma sig för något och så köra på det.
Ja, jag är övertygad om att det är framtidens superstyrka att kunna välja mellan någon. Det kommer att ha så mycket olika alternativ och möjligheter och steg, karriärsteg. Att kunna göra de här valen tror jag kommer vara jätteviktiga.
Och där kan jag tänka mig att det kan vara jättebra att bolla med dig till exempel eller någon annan om
ja, med Dag då, inte med mig ska jag säga.
Nej, med Dag, precis. Om för att få lite riktning på hur man ska tänka i det.
Nej, men jag är helt inne på det du säger, att det gäller att kunna välja det man har liksom en drivkraft för, det som man verkligen brinner för att rätt många av oss har kanske en så här bred kompetens som det ser ut på LinkedIn som att man kan allting, för att man kan väldigt lite om mycket. Och då kokar det ner till, ja, men vad vill jag egentligen göra med resten av mitt liv? Svara på den då, Niklas.
Ja, men det är ju egentligen det vi journalister är då, att vi kan väldigt lite om väldigt mycket. Men Dag, hur kan man göra för att liksom inte gå in i total kris? Vi måste ju acceptera och man ska få, som du säger, alltså man ska få vara ledsen också. Men hur gör man för att det inte ska bli total kris?
Ja, men jag brukar försöka ge en bild till chefer som ju tenderar att lägga allt för stor vikt vid arbetet för många timmar av sitt liv på just det. Och då blir det någonting annat som blir lidande oftast. Så jag brukar prata om en pall med fyra ben. Om ett ben är A som är arbete, så är det andra benet B som är barn och familj förhoppningsvis, om man har det. Och det tredje C som är det civila, hobbies, föreningslivet, sättet som du pysslar med liksom. Och det fjärde benet som behövs också då, för en pall med bara tre ben, den kommer ju ramla också.
Gud, jag kan inte ens gissa vad det här är.
Nej.
Vilken blir det då?
Alltså det är någonting som ger dig en större mening. Och det kan vara ett engagemang i något form av samhällsengagemang. Att du kanske är politiskt aktiv eller du jobbar med Rädda Barn eller vad det nu är som gör att du känner en delaktighet i något större än dig själv. Liksom.
Ja, jag fattar.
Jag tänker, de här fyra benen, då står man ganska stadigt jämfört med om du bara har ett eller två eller tre.
Ja. Anders, köper du den här?
Ja, men verkligen. Men också att, som jag sa lite förut, att när det går bra och man är mitt i den här karusellen, att då också prata på riktigt med andra, med i mitt fall då mina kompisar, manliga vänner, inte bara om jobb och om jag ska köpa en ny bil eller sådär, utan prata om riktiga saker. Att ha den typen av konversationer förbereder en faktiskt för att hantera svårare situationer. Så om man inte har det så skulle det vara mitt tips att skicka med.
Det blir mycket enklare att starta den diskussionen sen med vännen att det här har hänt.
Exakt.
Och då har vi ju tränat på det här ett tag så att säga. Precis. Det är inte en lika stor sak.
Jag har skrivit helt under på det. Ta det i bastun eller någon annanstans.
Ja, eller någon annanstans. Var som helst.
Och Anders, nu har vi ju liksom då... Men du har accepterat att det är så här det blir och du börjar se lite möjligheter. Har du något tips till de som lyssnar? Vad är nästa steg då egentligen?
Ja, men då är mitt tips, och det vill jag säga till mig själv också, att tänk inte för mycket då, utan hugg något, kör på det. Och det kanske är... Det kanske handlar om att kolla om man vill jobba på butiken som ligger runt hörnet. Bara för att ha något att göra. Eller om man vill köra taxi. Det spelar inte så stor roll, tror jag. Men att man gör någonting. Medans det ena leder till det andra. Och det behöver inte vara, även om man har haft ett flashigt jobb, att svälja den där stoltheten lite grann och säga att nej, men nu gör jag det här. Jag testar på. Jag gör något bara. För det är inte forever, det är inte någonting som man liksom signar på för alltid, utan det är som sagt, det riktar jag till mig själv också. Hoppa på något, kör, och så ser du vad det tar dig.
Och du måste inte berätta om det på LinkedIn heller.
Nej, du måste inte berätta det på LinkedIn och du måste inte göra en stor sak av det. Men det kommer att kännas bättre. Så, det är väl det handfast, mest handfasta tipset. Att bara liksom gör något.
Mm. Tack så mycket för att ni kom idag. Jag tänkte så här, jag funderat här medan vi har pratat och jag landar någonstans i att vi liksom står inför ett helt nytt sätt att navigera karriären. Alltså vad jag menar med det är att förut så var det så här att man får sparken eller någonting blir stopp i karriären och då blir det liksom panik och det är kört och det är allt över. Men nu så kan man liksom bolla sin kompetens med en AI på 5 minuter och sen så får man nya dörrar öppnas, internet finns där, allt är möjligt och över hela jorden dessutom ju. Så att, jag tror att så här, tekniken har gjort världen mindre och möjligheterna fler och vi får nog bara acceptera att det här kommer att vara vanligt framåt, att det här kommer att hända oftare och vi får inte ta det för hårt. Är du med på det, Dag?
Ja, jag håller med helt, även om det är tråkigt. Det vore bättre dynamik om jag sa emot dig, eller hur?
Ja, men det tycker jag faktiskt. Ja. Så jag tror att så här, förmågan att studsa tillbaks, att det blir själva liksom superkraften i framtidens jobbliv. Att vi kommer att åka på en, men förmågan att studsa tillbaks där. Tack Anders för att du var med idag.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Bra snack. Och Dag Bremberg, tack även till dig.
Tack Niklas, tack Anders.
Och så tack till dig som har lyssnat på Jobblivet för chefer och egenföretagare. En podcast från Unionen med mig, Niklas Hermansson. Och om du vill veta mer om vad Unionen kan göra för dig så besöker du unionen.se. Och så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.